Du lyssnar på Lysande landning av Stig Tränter, uppläst av mig, Martin Halland. Första kapitlet. Så brukar jag våld. Jag går nu, sa jag. För dagen? Jag nickade. Ni borde också gå ut och svalka er. Kan vi inte bomma igen för idag? Min sekreterare tillhör det slags människor som i varje antydan av möjligheten att de utan olägenhet skulle kunna ta ledigt från sitt arbete en eller annan timme vädrar ett ringaktande av sin arbetsinsats. Hennes lilla blanka ansikte var förtrytsamt när hon tog sitt tätskrivna block och rabblade upp en rad göromål. Jag suckade. Ni har en fordrande arbetsgivare. Hon vände på nästa sida. Vi har ett uppdrag 16:00 också, sa hon kallt. Det där flygbolaget. Det skulle ju Samuelsson ta. Samuelsson har fastnat ute i Ulvsunda. Han ringde alldeles nyss. Han är inte tillbaka förrän vid 5-tiden. Hon såg riktigt skadeglad ut. Hon förstod att det betydde ett kors över mina planer. När inte hon fick bada skulle inte heller chefen få göra det. Misslynt återvände jag ut i ateljén, packade fototrunken, krängde på mig kavajen och stack på nytt in huvudet i hennes avbalkning. Det är väl Bromma, muttrade jag och såg framför mig det svedda, skugglösa flygfältet med dess heta betongbanor. Nej, sa hon, det är vid Lindarängen, den där gamla flyghamnen ni vet. Det lät en smula svalare. Vad heter bolaget? Förenade Flyg. Hon kastade en blick på blocket. Ni ska fråga efter David Dreyer. Han kallar sig visst direktör. Jag har inte tagit lampor med mig. Det behövs säkert inte, sa hon. Han talade bara om exteriörbilder. Men herr Friberg kan ju ta med sig badbyxorna, tillade hon med en spefull glimt som röjde att hon kände till hur smutsigt vattnet var i utkanten av frihamnen. Jag grep trunken och gav mig iväg nerför trapporna ut på gatan där min nyinköpta Opel stod och lögade sig i solgasset. Den trånga kupén var som ett pörte. Jag vevade ner rutorna och rullade ut för Holländargatan. Vinddraget var knappt märkbart. Klockan i Adolf Fredrik kyrktorn visade 4:20. Ovanför den ärgiga kupolen glimmade den tvåtungade flöjen med sådan intensitet att jag intalade mig att det inte kunde vara långt kvar till smältgraderna. Jag tänkte på den store franske filosofen som låg i ro under kyrkgolvet där inne. Cartesius hette han. Han hade tyckt att det var okristligt grått och kallt här uppe i Norden. Han hade helt visst ändrat uppfattning om han varit med om en dag som idag. Frankrikes sol kunde knappast ha bränt hetare. Sommarens värmebölja hade kommit ovanligt sent. Efter en tämligen sval juli satte värmen plötsligt in på pärdagen till stor glädje för alla de som hade augustisemester. Och solen hade dag efter dag fortsatt att lysa över lata och flitiga, över kobbar och tegar, gator och torg. För mig och min personal, som från bittida till sent höll till i en fotateljé tätt under ett glödstekt hustak, hade värmen blivit något av en vånda. Jag lossade på slips och krage och styrde ut i trafiken på Kungsgatan. Herrar utan kavaj och damer i solklänningar rörde sig på trottoaren. Jag hade aldrig sett en sån myckenhet av brun hud och starka färger på en svensk gata. Det kunde lika väl ha varit i La Canbière i Marseille. Det enda som svor emot var renligheten och det gula cellofanpappret på insidan av butiksrutorna. Trafiken var eftermiddagslivlig. I Stureplan lyckades jag nästla mig förbi ett koppel trådbussar och körde sedan med god fart upp för Sturegatan med stadions fyrkantiga tegeltorn som ledfyr. Vallalavägen låg bred och fri. Utanför A1s smutsgula kasernräcka travade en svettig vaktpost av och åter med blänkande bajonett på sin korta karbin. Och ett stycke längre bort dåsade några barnsköterskor bredvid sina små ekipage i skuggan av Tessinparkens späda lönnar. Gärdestans lyxkaserner skymtade förbi. Militärstabernas röda tegelängor följde. Där nu den treuddade örlogsflaggan hängde, slak och livlös, fladdrade för snart 40 år sedan en gul vimpel, ett varningstecken till omgivningen att se upp för den beryktade flygbaronen.